Och ni vet den där jobbiga känslan när man har skrivit predikan och man håller på och ska snart somna en fredag kväll och man har bröllop på hela lördagen. Och så får man en känsla inombords att man har förberett fel predikan. Och det är någonting jag har försökt under mina år som predikant, det är att jag kan inte predika någonting där jag inte upplever att det här är vad anden vill säga till oss. Klart ibland kanske man missar på det sättet också, men just i det här specifika fallet så upplevde jag att den heliga ande hade ett annat budskap till oss. Så får se då om det var rätt eller fel, men jag har en känsla att minst det finns en person här inne ikväll som behöver just den här predikan. Så radikal och frimodig har man väl blivit på ålderns höst att man vågar säga en sån mening. Så men det finns en person här i alla fall. Jag talar med min gode vän som är uppe i Rovaniemis skog och kör motorcykel, anonym företagare här i församlingen. Han sa det, om det nu finns en som vill höra vad du säger ikväll så talar du till den personen. Han ska peppa mig, mitt nervösa hjärta lite där. Men jag har ett budskap som helt gott heter ge inte upp. Och en av de mest kryptiska tycker jag, inte kryptiska, men ganska roliga bibeltexterna från Markus 8 vill jag ha som text. Det kom till Betsaida. Där förde man fram en blind man, en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade, ser du något? Han öppnade ögonen och sade, jag ser människorna, det går omkring, men det ser ut som träd. Då lade Jesus händerna på hans ögon igen, och nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden, gå inte in, ens in i byn. Han bodde tydligen en förort, kommer man fram till om man exegetiskt vill tolka texten. Innan jag går in i själva predikotexten idag så ska jag vilja, jag är ju lite smygnörd av en viss bok som heter Sagan om ringen. Och det finns ett ställe i den som fastnar för mig tydligt och klart, en scen. Den är inte direkt från boken utan den är lite omredigerad från boken och ännu mer omredigerad blir den när jag ska sen ha översatt den från filmen. Men situationen är den i den här boken att det finns två små halvfigurer, halflings, halvlingar, hobbitar som har blivit utskickade in i fiendeland ensamma och deras mål är att de ska förstöra en ring. Det låter väldigt märkligt, men ringen var ondskefull och symboliserar synden bland annat. Och mitt i så de drar sig in och smyger in i Mordor som var på något sätt djävulens högborg kan man säga i sin nutida språkbruk. Och där i, när de kämpar och funderar att ska det här bli till någonting. Och de har kämpat gott i månader innan de är där. Och nu är det bara, alla odds är emot dem helt enkelt. Och då utspelar sig denna konversation. När Frodo, som han heter, Frodo, hur man säger det på österbottniska. Han håller på att ge upp. Och då säger Sam, hans kompanjon, till honom så här. Det är som i de stora berättelserna, det som verkligen betydde något. Fulla av faror och mörker var det. Och vissa stunder ville man inte ens veta hur det skulle sluta. För hur kunde slutet vara gott? Hur kunde världen förvandlas till dess ursprungliga goda och sköna när så mycket elände hade drabbat den? Men till sist måste vi tro att detta mörker är enbart en övergående händelse. Till slut måste också mörkret ge vika. En ny dag ska komma då solen strålar på nytt och då kommer deras sken att stråla allt klarare. Det är dessa historier man minns, säger Sam. Det som betydde någonting, även om man var för ung för att förstå varför. Men jag tror att jag nu förstår. Jag tror att jag nu vet varför. Och nu kommer det viktiga. Människorna i dessa berättelser hade många gånger möjligheter att ge upp längs vägen, men de gjorde aldrig det. De gav aldrig upp för att de höll fast vid något. Och då frågar sig Frodo, vad håller vi fast vid? Och då svarar Sam att det finns något gott i denna världen och detta goda är värt att kämpas för. Och då en liten litterär läxa till oss alla här. Men min tanke idag och min fundering som jag skulle vilja tala några minuter till er över, det är att jag tror att vi alla människor någon gång har funnits i vissa stunder i våra liv där vi har tänkt att ge upp. Vi har gått på en väg framåt och någonstans längs vägen så har tanken slagit oss och känslorna talat till oss ännu hårdare att nu ger vi upp. Det är ju så med oss människor att det kommer utmaningar och lidanden. Och det tycks ju vara som så att ska någonting bra hända, lyssna på det här, ska någonting bra hända oss som medförde nästan alltid någon form av kamp. Jag menar, vi människor, vi föds ju in i världen på det sättet. Jag menar, fråga din mamma om hon ännu lever, att det var ju inte bara positivt och harmoni när hon skulle föda dig. 9 månaders klump på magen var du. Plus minus dag. Jag menar, det kommer tider i vårt liv då vi kämpar och vi svettas och vi lider och vi funderar. Ska vi framåt eller tar vi och stiger av längs vägen och så ger vi upp alltihopa. Och jag tror att vi behöver vara så ärliga bland med varandra. Ja, det är så för de flesta av oss. Jag vet inte vilka drömmar, vilka tankar, vilka visioner, vilken längtan du har haft i ditt liv. Men jag vet att bland oss här inne idag finns det många, kanske, om man hoppas inte att det är så, men en risk i alla fall att majoriteten har gett upp någon dröm längs vägen. Någon som hoppades att bli en evangelist, en missionär, en predikant, en föreståndare, varsågod om du vill ta det. Eller profet, jag vet inte vilka drömmar du har haft. Men jag vet att så ofta och allt för ofta så ser jag att människors drömmar, de på något sätt sina bort när motgångar, motstånd, till och med åldern kommer emot, tror man, ja, men det blir ingenting av mig överhuvudtaget. Och det här ska jag lite vilja angripa idag. På några små saker. För jag har sett det under mina år som troende. Så jag har stött på människor så många gånger. Som har levt med en passion och en dröm. Men någonting har hänt längs vägen. Och i den stunden har du gjort, om jag får vara så radikal, har gjort dåliga beslut. För vi har alltid 2 beslut att göra när någonting kommer emot oss av elände. Ett är att vi går till Gud. Det andra är att vi går bort från Gud. Och det är väldigt stor skillnad är hur vi hanterar när de här prövningarna, de här stormarna kommer emot oss. Vad väljer vi för väg? Går vi bort från Gud och vi irriterar och besviken på honom? Eller närmar vi oss honom och låter lyssna på mig och vi låter den här erfarenheten plocka fram ännu mera av Guds goda i oss? Och jag tänker på den här texten, den är ju en väldigt märklig historia egentligen. Den är unik, den finns bara i Markus, i alla evangelierna. Det handlar om en blind man. Och vi talar om de här situationerna som utsatta människor hade på Bibelns tid. Det var inte bara enkelt. Det var extremt tufft och man hoppades att det fanns generösa människor runt omkring som kunde hjälpa när man inte hade mat och man hade ingen form eller möjlighet ens att försörja sig. Och det är klart att det blir goda nyheter när man får höra att nu är Jesus på gång. Man har hört om Jesus, vad han har gjort. Han har helat, han har gjort mirakler, han har multiplicerat mat. Så att bybutiken gick i konkurs. Alltså det var full fart med Jesus överallt. Och så kommer Jesus, den blinda mannen, och vad gör han? Han gör 2 märkliga saker. För det första, han tar han ut ur byn. Ut ur samhället, ut ur sammanhanget. Och så är de där utanför. Och vad händer då? Jo, han spottar på mannen. Alltså ett heligt spott. Alltså det är en märklig situation egentligen. Man känner duschen kommer emot. Hoppas att Jesus träffar rätt också. Alltså det var... Jesus spott träffar mannen. Märkliga saker. Och så frågar han mannen sen att ser du någonting? När han lagt händerna på honom med spott i full, det heliga spottet på sig. Och svarar när mannen, jo, jag ser människor, men ser ut som träd. Alltså djungel. Och så händer det igen, ja men då sätter Jesus på nytt händerna på honom och så ser han tydligt och klart. Intressanta tycker jag som lite teologiskt intresserad man, intressanta texter här på många sätt och vis. Jag skulle bara vilja belysa två punkter den här idag. För jag skulle också gärna vilja ägna lite tid till bön här i slutet av vårt möte. Två saker som jag hoppas kan uppmuntra och tala till dig någonstans. För det första, Guds vägar är outgrundliga. Alltså Guds vägar är inte dina vägar. Guds vägar är många gånger väldigt överraskande, kan jag säga, med min erfarenhet av livet. Och vi som har studerat Bibeln och läst vad Gud gör, så han gör ju aldrig det förväntade. Han gör alltid det överraskande. Han gör det på något sätt, alltså jag menar, han går inte runt Röda havet, han går igenom Röda havet. Och så kommer de in i det förlovade landet och så ska de ta över Jeriko. Men vad gör de då? Jo, de börjar gå runt stan i 6 dagar och blåsa basun av getahorn. Det står så. 6 dagar gick de runt och blåste de där getahornen. Och så får de hem sen efter 6 dagar. Och på 7:e dagen så gick de 7 varv och tutade på. Och sen kom då det märkliga genombrottet. Murarna rasade. Staden kom och föll. Och landet kom i Israels händer. Alltså, Gud gör märkliga saker, tycker jag, många gånger. Innan han, alltså han, ska säga så här, han säger att vi ska göra märkliga saker innan han gör sina övernaturliga saker. Jag berättade om gången då jag och min vän upplevde Gud sa till oss att vi ska gå runt den här byggnaden 10 varv. Vi ska ungdomsmöte, ett utåtriktat ungdomsmöte på kvällen. Och vi upplevde Gud tala till oss. Han sa gå runt 10 varv runt kyrkan och be i den heliga ande. De var ju unga och frimodigare kanske på den tiden som man körde på. Hårt och tjombradambam. Så gick man på och sen, jag minns det så roligt stund bara. Så, barn alltså. Gud och signe oss. Barnet som tar tag i min varv 9 i byxbenet. Och så frågar han upp i mina ögon och frågar mig vad håller ni på med egentligen? Så jag gått runt där i 9 varv runt kyrkan. Och sen på kvällen när vi tog ett frimodigt sista var där. Sen på kvällen när vi har möte så får vi be med flera människor till tro. Och det tycks vara som så att vi ibland behöver vi göra märkliga saker för att Gud ska kunna göra hans övernaturliga saker. Att gå och ta de här stegen i tro för att hans namn ska begärat. När vår tro på något sätt handlar om att tro på att hans tro håller. Jag minns ju gången då Gud talade till mig. Jag brukar säga det, man vet att det var Gud då. Den 26 december 2008 hemma hos svärmor. Och Gud talade till mitt hjärta och sa att nu Anders är dags att gå in i din kallelse. Och jag sa jag gör det. Och så ringde min chef dagen därpå och sa nu slutar jag. Och så gick det 9 månader innan jag fick något arbete. Men det intressanta under den perioden var att en februari eller var det en mars dag. Så upplevde jag en tisdag kväll, när det var en måndag kväll, hur Gud talade till mitt hjärta igen under min kvällsandakt. Så han, töm sparkonto och så slänger du över allting till en behövande familj i Vasa. Jag sa Gud, nej, bla 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 bla. Ni vet mamman, det håller bland ens nära hjärta som vi hörde idag. Men jag upplevde bara, jag kan inte gå emot om Herren talar. Tänk om det är Herren. Om inte Herren blir i alla fall någon glad. Så utan att säga någonting till Julia, jag kanske inte alltid rekommenderar den vägen i all äktenskap, i harmoni, så tömde vi alltihopa, alltså allting till den här familjen och upplevde Gud sa den familjen behöver. Följande morgon får jag ett samtal av Tanja som är i England för tillfället, men kan fråga henne att det var så det gick till. Och så ringer hon, vet du vad, det står en dam på torget och dansar. Nej men lite trevligt, tänkte jag, väl hon gör om hon vill. Jaha, men berätta. Jo, hon var på väg till bankautomaten med sitt kontantkort som hon hade i telefonen. Och hon skulle ladda sitt kontantkort med sina sista euron via ortautomaten. För att hon hade just fått reda på att hennes dotter hade fått 2 tumörer i bröstet. Hon ville fråga, kan vi se och hjälpa henne och köpa biljetter för att köra ner till Esbo där dottern fanns. Så plingade på när hon tog upp skärmen och allting där och lite mer där till. Hon blev så glad. Och jag minns bara att vi tog det här, det var 2009, till vår församling och så bad vi för det under våren. 2 veckor 2 veckor innan hon ska opereras skannade de hennes bröst. Tumören var borta. Ibland behöver vi göra galna, barnsliga, märkliga för att Gud ska kunna göra hans sak. Jag tror ibland, kära vänner, vi behöver ibland bara stå framför Jesus och spotta mina ögon om det som behövs. Alltså, gör det Gud som du vill. Inte enligt min agenda. Enligt din agenda. Låt mig vara öppen för vad du talar till mig. Alltså, om vi är så upptagna med våra telefoner idag så vi har inte ens tid att höra vad Gud säger. Om man nu får säga sånt. I Nokia landet. Men jag tror det är så här. Varför gör Gud och Jesus på det här sättet? Många gånger så läs Bibeln och se vad han håller på med Gud. Jag menar, Elia som slänger en yxa och som flyter i vattnet. En fattig människa som hade lånat en yxa så foppar de den i kön och den flyter på där. Jag tror, man får med om det. Men Gud gör märkliga saker tror jag av en enda orsak. Varför det? Hör på vad Jesus säger i Matteus 18:3. Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, så kommer ni inte in i himmelriket. Det finns en dynamit, en styrka i den här barnsliga, enkla tron på Jesus. Den barnsliga tron som Paulus talar om i Romarbrevet 8 som säger att vi har barnaskapets ande som utbrister och ropar Abba fader. Det var en inspirerande respons på en sån uppenbarelse jag fick häromdagen. Alltså, det handlar om att vi ska ha en sån tro på att vi är som små barn som alltid vet att pappa han kan allting. Jag lever i sån illusion ännu i mitt liv. Att jag tänker att jag kan allt. Hoppas hon håller i 25 år. Att man har den enkla tron på att ja, men Gud förmår. Bara jag gör det lilla, bara jag för det lilla till Gud, om han kan. Jag menar, när alla funderar lärjungarna kris då med den här maten. Med alla de här tusentals människorna. Ja, men då hade den här lilla pojken, han hade. Han hade de här fiskarna och bröden, så gav han det till Jesus. Och sen blum, blum. Alltid svårt att visualisera just hur den här himmelska gesten fungerar. Men det löser sig när vi har det lilla och ger det till Gud. Och så ibland behöver vi vara lite galna. Jag tror att vi pingsvänner, vi behöver vara lite mer galna. Hörde. Vi ska inte vara så nervösa över vad folk tycker och tänker. Vi är inte dum för den delen. Men. För jag tror att Gud gör ibland saker genom det absurda för att se om vår tro är så enkel och barnslig som jag tror att han vill att den ska vara. Jag tror på att vara rationell, vis och intellektuell. Men jag tror också att ingenting av dessa ting får vara viktigare än vår enkla tro på Jesus. Den här barnsliga tron som får bergen att förflytta sig. Det är de människorna, jag vet inte om du, tänk nu på de människorna som du känner som har en riktigt enkla tron på Gud. Hur harmoniska de är. Allting går. Det kommer ett berg emot, nej men berget ska bort för jag ska fram. Alltså menar de, det finns någonting fascinerande i den här enkla tron på Jesus. Att han är med mig. Han bär mig, han tror på mig. Han vill det bästa för mig. Jag tror jag sagt det så här och jag var lite inne på det nu. Men jag tror att på samma sätt som ett barn tror på sina föräldrar, på samma sätt ska vår enkla tro på Gud vara. Men det är ju fortfarande så underbart enkelt att undervisa teologi till sin dotter för hon tror på allt. Det medför vissa ansvar också, men jag menar att Jesus i himlen, jaha, säger hon och säger det så. Om man ber för någon som vill fiska, ja men kör på det då. Jag menar det är så enkelt, och jag tror det är så Gud vill att vår tro ska vara. Inte influerad bara våra tankar, tvivel, känslor och hela faderullan som finns där spökar ibland. Utan att vi har en enkel tro på att Gud är med mig, han hör mig och han vill det bästa för mig. För det andra. Låt ingenting krossa dina drömmar. De flesta människor tror jag någon gång har haft eller har någon form av dröm, längtan, vision för sitt liv. Samtidigt så har alla människor en risk att stöta på motgångar, prövningar och till och med katastrofer under livets gång. Jag menar, det händer oss. En vän teolog till mig förlorade både sin 4-årige son och sin fru inom loppet ett par år. Men det händer hemska saker på den här jorden, inflöd av synden och människors girighet och hela förrullan finns där. Och då vill jag igen påpeka det som jag sa redan en gång. Att de här prövningarna har en tendens att forma oss på två sätt. Antingen slipar det fram det fina i oss, eller så har det en risk att skapa destruktiva känslor, låsningar, bindningar och bitterhet inom oss. Och jag tror, även om det kan låta hårt och jobbigt att lyssna till mig i den här meningen som jag säger, så tror jag att det är alltid just de här valen vi har att göra när de här utmaningarna kommer emot oss. Vad gör vi med dem? Låter vi mörkret regera? Eller för vi dem till Guds ljus som har övervunnit mörkret? Det finns inget mörker som kan vinna Jesu ljus. Står det i skriften. Och jag vet att jag inte känner till dina prövningar. Men jag vet att jag känner till mina egna. Jag känner till vilka val jag har behövt göra under mina 20 år med honom. När besvikelser, nederlag och sjukdomar kommer emot en. Men jag vet också det här. Att varenda gång jag går emot känslor. Jag går, för det är oftast det vi handlar om. Besvikelser, bitterheter, låsningar. Allting är ju mer eller mindre kopplat till vårt känslomönster och garnnystan som vi är människor. Skapade med tycks det vara som. Men jag vet, när jag för dem till Gud, så tycks någonting vackert komma fram ur den mörkaste utmaning och svårighet som har drabbat en. Men jag vet också de gånger man låter mörkret regera, när besvikelsen tar över, när låsningen får finnas kvar inom en, så märker jag hur jag blir mer kötslig och hur människorna runt omkring mig allt mer får leva med en egoistisk varelse. För det är just vad mörkret gör med oss. Låt inte dina drömmar krossas på grund av människors dumheter eller händelser som du har varit med om. Jag tänker på den här blinde mannen i texten. Jesus har bett för honom en gång. Så står det att han såg människorna. Och de såg ut som träd. Vad säger det här till oss? Det säger att han en gång hade haft sin syn. För han visste hur ett träd såg ut. Så han har haft sin syn och levt ett normalt liv och någonting har hänt honom. Han blir mittat blind. Han blir utslängd ur samhället. Han blir från att kanske kunna försörja sig själv och sin familj. De detaljerna känner vi inte till. Men det vet vi. Han har haft sin syn tidigare. För han visste hur träd såg ut. Och så kommer det emot honom. Hur reagerar vi? Han skulle kunna bli arg när han hör att Jesus kommer och sagt, men Gud, varför låter det drabba mig? Varför låter mina drömmar gå i kras? Varför låter det mörkret regera över mitt liv? Alltså, andra alternativ är bara när direkt han hör att Jesus är i närheten av byn, men jag måste få träffa den mannen. Jag måste få höra hans röst. Jag måste få låta hans händer drabba mig, röra vid mig så att jag får ta del av hans liv. Och det andra intressanta då, när han ser de här träden. Och det här, nu ska jag säga någonting extremt viktigt. När han ser de här träden, då har han ju ännu inte haft sitt genombrott. Jag menar, det är inte roligt att se träd varenda dag. Men vem är du då? Är du en enbuske när jag är din moster? Alltså det, genombrottet är ju inte att han ser träden. Genombrottet kommer ju för senare när Jesus på nytt lägger sina händer på honom och han ser klart och tydligt. Många av oss ger upp innan vi har det fullständiga genombrottet, löftet som Gud har för oss. Många av oss låter drömmarna halvvägs förtvina. Och vi kanske är nöjda med 50% när Gud har 100% för oss. Och det finns många, många ställen i Bibeln som talar om den här uthålligheten. Lukas 18, ni känner till den här. Jag ser damen framför mig, framför mina ögon. Den där nitiska änkan med den orättfärdige domaren. Hon var där och höll honom vaken om nätterna, så som änkor gör. Och äldre och yngre för den delen. Och hon var där. Och till sist så säger den orättfärdiga domaren så här: inte för att jag fruktar Gud, men jag är trött på den här damen, ungefär så här kortfattat säger han. Och så ger han henne rätt. Och då säger Jesus en intressant sak här. Om den här orättfärdige domaren gör så här rätt mot kvinnan, hur mycket mera ska inte den rättfärdige gode guden ge till sina barn när de ber till honom dag och natt? Ibland behövs det lite nätter. Bönenätter. Bönedagar, böneveckor, böneår. Men ge inte upp förrän du ser Guds löften, Guds genombrott äga rum i ditt liv. Han har dött för din seger. Han har dött för din välsignelse. Han har dött för ditt liv. Nöj dig inte med 20% eller 5%. Nöj dig bara med allt Gud har för dig. Tänk på Daniel, den rättfärdige mannen Daniel, gamla testamentet. Han var ju en sällsynt krigsman när kommit i bön. Och så bad han på, och sen stod det 20 dagar plus, så kommer ängeln till undsättning. Och så säger ängeln så här till honom: den första dagen du började be, så steg dina böner upp till himlen och blev hörda. Men fursten, någon demonmakt, stod emot mig, så det var lite strid på vägen innan jag kom fram. Det kan ibland, kära vänner, vara lite strida på vägen innan du kan se ditt fullständiga genombrott äga rum. Det kan ibland vara lite boxningskamp, lite fighter, lite kamper och strider som står emellan dig och det genombrott som Gud har lovat dig och som han vill ge dig. Ge inte upp förrän du har fått allt det som Gud har för dig. Ni känner igen och kommer ihåg Josef i Gamla testamentet. Den längsta kontinuerliga berättelsen i hela Gamla testamentet, om man tar kronologiskt och bortser från Jobb, så har vi egentligen om Josefs biografi. När Josef är en liten pojke får den här synerna om i himlen, om de här kärvarna och kärnorna som bugar och har sig. Och så berättar de sina drömmar och sina visioner till sina bröder. Som gör så många andra människor reagerar. Vi reagerar med avundsjuka och vi jämför oss. Och vi tänker, vem är han att tala så högt om sig själv? I sann österbottnisk anda. Och de slänger Josef i en brunn. Säljer honom till Egypten. Där han får lida ännu mer. Där hos Potifar har en väldigt lössläppt fru. Som försöker få honom i sängen på varv. Och trots att han är rättfärdig hela tiden så går det bara ännu längre ner. Från att vara såld som slav hamnar nu i fängelse. Oförtjänt i fängelse. Och sen där några år. Och så kommer de här två då som har varit sin dröm. En bagare, en hovman, den andra. Och så har de varit sin syn som Josef tolkar till 100% korrekt. Och så glömmer de bort Josef. Den här enda dog ju, han kunde inte glömma så mycket. Men andra som blev frisläppt. Så glömde bort Josef. Så han igen var en lång tid i fängelse. Innan sen farao själv har några drömmar. Och frågar, vem kan uttyda de här drömmarna? Ja, det var Josef. Och Josef gör det, kommer ut. Och x år senare får han se sina syner och drömmar gå i uppfyllelse. Jag tror, och jag har märkt när jag läst Bibeln, att Josef är en av de mest rättfärdiga männen i hela Gamla testamentet. För trots att han blev orättvist behandlad av sina bröder, han säger det i slutet när hans farsa dör och hans bröder är lite nervösa, så säger Josef så vackert att det som ni har tänkt i ondo mot mig, där Gud vänt till någonting gott. Så trots att han drabbades av motgång efter motgång efter motgång, så vände han allt sitt hjärta till Gud. Och det ledde till att en dag så gick alla hans drömmar uppfyllelse. Det kanske tog en tid, det kanske inte gick som han hade tänkt eller planerat, men de gick i uppfyllelse, för han gav aldrig upp tron på att Gud en dag skulle genomföra det som han hade lovat honom. Låt inte dina drömmar dö. Låt inte dina visioner ge vika. För det Gud har påbörjat, Filipperbrevet 1:6, för jag minns alltid det, för jag hade ingraverat i min förlovningsring. Filipperbrevet 1:6, att det som verk som Gud har påbörjat, det ska han också fullborda. Han ska fullborda det. Det är inte så att jag måste alltid hitta alla vägar, konstruera alla lösningar. Utan vad jag behöver göra är att vända mitt hjärta till honom och säga: Gud, om du vill, får du till och med idag. Då har vi 21 juli 2019. Får till och med idag använda mig. På ditt sätt och inte på mitt. Låt inte dina drömmar kastas bort. För den här världen ska lyssna till mig, säger man, om man talar korrekt svenska. Den här staden, det här landet, den här platsen är beroende av att Gud får använda dina drömmar. Ska vi nå den här staden som vi älskar, så måste Gud få låta sitt hjärta röra, eller vårt hjärta beröras av hans kärlek och hans ande. Vi måste ha den heliga ande som ständigt får pulsera på vår insida, leda oss, fylla oss och använda oss. Vi behöver mer av den heliga ande också, tror jag, med den senare predikan.